Idag tänkte jag stanna vid det här ordet nåd. Flera av sångerna innehöll det här ordet. När man ska tala om någonting så fastnar ju tanken där såklart. Och de flesta sångerna hade det här ordet nåd med sig. Men det här med ordet nåd, det kan vara lite svårt att greppa, kan jag känna ibland. Vad betyder det? För dig kanske det är självklart. Nåd är ju, och sen gör du en utläggning där. Men ibland kan det vara lite svårt att greppa det där. Jag tänkte jag skulle stanna vid det här som sagt var idag. Och ska man tala om nåd så är det självklart att jag måste få med det här med förlåtelsen också. Det går ju inte att dela på. Det är som sommar och bad. Det går ju inte att dela på, tycker jag i alla fall. Så det kommer handla om nåd och förlåtelse idag. Men innan jag kommer börja, så här under veckan så kom det några meningar till mig. Och jag upplever att jag ska säga dem här. En hälsning från Gud till någon. Det finns ett uttryck i Bibeln som återkommer många gånger. Känn ingen oro. Och det är den första strofen. Den andra strofen är: ge inte upp. Den hälsning till dig idag. Känn ingen oro. Ge inte upp. Och det sista är: min frid ger jag dig. Min frid ger jag dig. Men just det här, de här tre orden, ge inte upp. Jag känner inte till ditt sammanhang, vad du står i, vad det handlar om, men Gud känner dig. Och han vet hur du har det. Känn ingen oro. Ge inte upp, håll ut, jag är med dig. Okej, nåd. Under en religionskonferens så diskuterade några experter från hela världen om vad som var unikt med kristendomen. Jämförelse med de övriga religionerna i vår värld. Vad är det som sticker ut? Och det här måste ju varit någon gång på kanske 50-talet, jag vet inte. Då säger C.S. Lewis så här: åh, det är lätt. Det är nåden. Det är nåden som är unik i kristendomen. Jämförelse med de andra världsreligionerna. Det är nåden. Att Guds kärlek skulle komma till oss helt kostnadsfritt. Utan villkor. Det är inte riktigt logiskt. Men så är det. Nåden finns där. Om man tittar på buddhismen, den buddhistiska åttafaldiga vägen, bland annat för att nå fram till någonting, då innefattar den rätt förståelse, rätt avsikt, rätt tal, rätt handling, rätt levebröd, rätt ansträngning, rätt medveten närvaro, rätt koncentration. Allt detta måste uppfyllas för att jag ska kunna återfödas på ett rätt sätt. Kravet ligger på människan. Om man går vidare, den hinduistiska läran om karman, judiska förbundet, den muslimska lagen. Alla dessa religioner handlar om att jag måste hela tiden prestera. Jag måste göra saker för att bli godkänd. Men det är bara i kristendomen Gud kommer med en villkorslös kärlek. Och det här är stort, tycker jag. Jag hörde på närradion här i veckan, på ett program från SKR, Sveriges kristna radio. Och då var det en kille där som gav sitt vittnesbörd. Hans pappa kom från Indien och han var hindu. Och den här grabben, han var ju kristen såklart. Och så säger pappan: så här till honom någon gång. Ordagrant, jag vet inte exakt, men det där, jag är avundsjuk på det där, den där tron som du har här med kristendomen. Jag är avundsjuk på det, på den. Vad menar du, säger sonen. Jag förstår inte riktigt. Ja, men det där med förlåtelsen. Ni har en förlåtelse, det har inte vi. Och då bara funderar jag, utan förlåtelse, vad är det då? Allt som jag gör får konsekvenser. Jag kan aldrig, så att säga, ta tillbaka. Gör jag något tokigt så kan jag aldrig få förlåtelse för det. Förlåtelsen är ju hur viktig som helst i kristendomen. Om vi tittar på i Kolosserbrevet. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskare sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Detta med förlåtelsen, det är ju grunden, skulle jag vilja säga. Och vi är friköpta. Han har friköpt oss. Jag för mig att vi sjunger om det också här. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. I Efesebrevet så står det så här. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Här har vi förlåtelsen, här har vi nåden. Om man nu söker på ordet nåd, om man googlar på det, så fick jag upp det här. Nåd innebär i juridiska sammanhang ett efterskänkande eller mildrande av straff. Benådning. Alltså, man får ett mildare straff eller kanske helt och hållet blir frikänd. Det är där nåden handlar om. Och när jag satt och funderade här, men hur får jag tag i nåden? Hur ska jag kunna greppa den? Var finns den? Den är så stor, nåden, hur stor som helst. Men hur får jag tag i den? Ja, nåden bara finns där. Jag tänkte, man försöker få till lite bilder. Då tänkte jag, nåden är som ett äpple på ett äppleträd. Kanske en dålig bild, men just det där äpplet, det hänger där. Det bara finns där. Nåden finns där. Man behöver inte göra någonting, utan den finns där. För dig och mig. Det enda vi behöver göra är att handla i tro, ta det äpplet, fånga det där, greppat. Den är kopplad till förlåtelse. Och det handlar ju också om det här med synden. Förlåtelse och tro. Det står i Romarbrevet 3:23 att alla har vi syndat. Alla har vi gjort fel. Handlat på fel sätt. Gjort fel saker. Och det här är viktigt. Vi är skilda från Gud. Men när jag tar tag i nåden, alltså tar tag i det här med frälsningen, så blir jag förlåten. Och jag handlar utifrån det här med tro. Vi får förlåtelse om vi vill. Det är ett agerande. Det sker inte med automatik. Jesus stod på korset, han har förlåtit oss alla synder. Men jag måste agera själv. Jag måste få tag i det där äpplet. Jag måste sträcka ut handen och göra någonting. Och när jag gör det så bara innesluts jag i Guds nåd. Men en nåd är svårt ändå, skulle jag vilja säga. Att riktigt greppat. Vi tror att nåden kräver någonting. Och en våg. Många gånger så kanske man tänker i det här att Gud väger oss. Det goda vi gör, det onda vi gör. Och så går den här vågen upp eller ner. Om jag gör goda saker, snäll, hjälper någon, uppmuntrar någon, då åker den där vågskålen ner och den andra åker upp. Men gör jag något som är fel så åker den biten ner. Jag säger något negativt, jag är egoistisk, jag bryr mig inte om andra. Jag tar saker eller vad det nu är. Och hela tiden så åker den ner. Och för det mesta så hamnar vi i det här läget, skulle jag vilja säga. Jag tror det. Du kanske är undantaget. Men ja, det är väldigt lätt att man hamnar där. Jag är så dålig. Jag borde göra det här. Jag borde bli bättre. Jag borde göra det här. Men nåden, det handlar inte om det. Det handlar inte om gärningar. Det handlar inte om det. För, tror vi det, att vi vägs hela tiden av Gud, så har vi missat hela evangelium. Då behöver vi nästan bli rena med klorin i hjärnan. Så att vi verkligen inte... Det handlar om bara att ta emot. Guds nåd, det bara hänger där från det där äppleträt. Och vi kan ta emot det om vi vill. En liten bild av det här med nåd, hur det kan vara. Alla bilder haltar, skulle jag vilja också säga. Men det var två stycken män. Eller unga män. De gick på universitetet tillsammans. De var tajta. De kände varandra väl, så att säga. När de slutade skolan så gick de åt olika håll. Den ena blev en domare. Den andra hamnar i kriminalitet. Och han som hamnar i kriminalitet, han gjorde någonting så han blev dömd. Han hamnade i domstol. Och där sitter den här domaren nu som var vännen. Och när domaren känner igen sin gamle vän som har blivit dömd eller anklagad, så känner han, jag vill ju hjälpa honom. Jag känner ju honom och jag vet egentligen vem han är. Och hur ska jag lösa det här nu då? Men så visste han också att rättvisan måste ju ha sin gång. Hur skulle han göra? Vad ska jag göra? Domaren han dömer honom enligt lagen. Han får sitt straff. Men efteråt så går domaren ner till hans vän. Så tar han fram sitt checkhäfte några år sedan. Idag kanske vi skulle ta upp mobilen och swisha pengar istället. Men vilket fall som helst, han tar fram sitt checkhäfte, han skriver ner en summa. Det var det som den här vännen blir dömd att betala. Ett straff. Och domaren ger den här checken till den här vännen och förklarar, betala nu dina böter. En kärlek, en ovillkorslös kärlek. Svårt att fatta. Varför? Det mannen behövde göra, det var ju att betala det här. Eller lösa in den här checken och betala skulden. Jesus, han kunde inte skriva ut en check för dig och mig. Utan där vi hade handlat. Utan han var tvungen att betala med sitt liv. Du och jag, vi är friköpta. Han har betalat priset. Nåden är det som handlar om. Frågar vi människor och vad de ska göra för att komma till himlen, så tror jag om du skulle gå ut och fråga på stan, så tror jag att om du skulle få svaren, ja, jag ska göra goda saker, då kommer jag till himlen. Jag tror det. Man hör det lite titt som tätt. Ja, men gör jag bara goda saker, då självklart så kommer jag till himlen. Men läser vi Bibeln så ser vi att det handlar inte om det. Det handlar mer om hjälp mig Jesus. På den nivån skulle jag vilja säga att det är. Romarbrevet 10:13. Den som åkallar Jesus, han ska bli frälst. Och jag tänker på den här rövaren som hängde bredvid Jesus på korset där. Så säger rövaren, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Den här bilden kommer upp många gånger hos mig. Säger Jesus, ja idag ska du vara med mig. Det handlar inte om vad rövaren gjorde för goda saker eller någonting. Det handlar om Guds nåd. Men det rövaren gjorde, han tog det där äpplet från trädet. Han tog det till sig. Tänk på mig, Jesus. Han förstod att Jesus var mer än bara en människa. Han fick uppleva förlåtelsen i detta. Och det här är en skakande påminnelse att nåden inte är beroende av vad vi har gjort utan på vad Jesus har gjort för oss. Jag menar, jag älskar ju mina barn. Det är ju bara så. För de är mina. Jag älskar dem ju inte utifrån det de gör. Det är inte det här det handlar om. Om det hade varit så mina föräldrar skulle inte älska mig om man tittar tillbaka på vad jag har gjort. Men de älskar mig för att jag är jag. Gud älskar oss människor för dem vi är. Inte för vad vi gör. Det är möjligt att jag har sagt det här förut, men det är så viktigt. En liten definition av förhållande till Gud. Nåd innebär att det inte finns något vi kan göra för att få Gud att älska oss mer. Smaka på de orden. Det finns inget. Han älskar inte mer om du läser 20 kapitel i Bibeln. Eller om du kryper hela vägen till Grästorp. Han älskar inte mer för det. Det har ingen betydelse. Han älskar i max. Och nästa är, nåd innebär att det inte finns något vi kan göra för att få Gud att älska oss mindre. Det är ju ännu mera konstigt. Men det är sant. Gud älskar oss max. Så här är det. Gud är Gud. Och vi är inneslutna i hans enorma nåd. Nåd är en Guds gåva till människan. Nåden skänks fritt och villkorslöst i avsikt att leda människan till frälsning. Till en gemenskap med Gud, en relation med Jesus. Det är där det handlar om. Och här är vikten att förstå nåden är avgörande, skulle jag vilja säga. Många gånger kanske vi tolkar den fel. Utifrån vem jag är. Vad jag har gjort. Jag är sån. Jag har hanterat det här. Det är för sent för mig. Det är kört för mig. Jag har handlat så mycket fel och gjort saker som inte varit bra. Jag har brutit många löften. Jag har ljugit, varit elak, både hatat och kanske missbrukat i olika områden. Om det är droger eller sex eller spel eller vad det nu är. Det är kört för mig. Visst tror jag på Jesus, men jag kan ju inte få uppleva den här med frälsningen. Många gånger anklagar vi oss själva. Nej, jag har bränt bron till Gud utifrån det här. Genom vad jag gjort. Men jag tror att du sitter här idag som känner just så här. Ja, men vem är jag? Jag har gjort så mycket. Och då vill jag bara säga till dig. Det enda du behöver göra, det är sträcka ut din hand och ta tag i det där äpplet. Jesus, här är jag. Hjälp mig. Hjälp mig i min situation. Och han finns där. Han lämnar inte. Han sviker inte. Äpplet hänger där för din skull. En annan viktig bit, det är hur ser du på dig själv? Vad har du för bild på dig? Vad har du för identitet? Eller hur din främsta identitet? Vem är du? Vad skulle du svara på den frågan? Vem är du? Jag är en mamma. Jag är en pappa. Jag är student. Jag är en städare. Jag är en läkare. Jag är ingenting. Jag är totalt misslyckad. Jag är hatad av alla. Vem är du? Hur tänker du? Det finns ett uttryck i Johannes 13:23. Jag tycker det är så skönt. Johannes säger den: jag är den som Jesus älskar. Säg det om dig själv. Jag är den som Jesus älskar. Att ha det här. Jag är den som Jesus älskar. Se inte ner på dig. Tryck inte ner dig. Utan du är den som Jesus älskar. Sen skulle jag kunna tala om det med förlåtelse. Det är ju ett jättestort område. Men det ska jag inte. Jag ska bara nämna några saker som är viktiga. Vi har ju fått förlåtelse. Och då behöver vi också ge förlåtelse. Vi har Fader vår, som det står om i Matteus 6 där. Man skulle kunna läsa den. Och det står ju att vi ska förlåta varandra. C.S. Lewis har ett uttryck som är ganska, det sticker ut. Han säger så här: att vara kristen innebär att förlåta det oförlåtliga. För Gud har förlåtit det oförlåtliga hos mig. Att vara kristen innebär att förlåta det oförlåtliga. För Gud har förlåtit det oförlåtliga hos mig. Inte enkelt en utmaning det här. Gud, hjälp mig. Det betyder inte att om jag förlåter någon så godkänner jag den handlingen. Nej, det är inte det det handlar om. Jag lämnar över det till Gud, att han får ta hand om det. Men det är viktigt med förlåtelsen, att vi ska förlåta. Om man nu skulle runda av lite här. Jag hade visst en bild till där, ja. Gud står där med en öppen famn och tar emot dig. Nåden är hur stor som helst, men vi måste få tag i den. Och då har vi fått. Men du kanske känner här, om du sitter här idag, som känner, ah, men det gäller inte mig utifrån det här. Jo, men det gäller dig. Nåden ges utan krav. Kom ihåg det. Och det är den här guden vi tror, som har både nåd och förlåtelse. Om man tittar på de andra olika världsreligionerna, där nåden och förlåtelsen inte finns. Gud älskar oss villkorslöst. Och vikten på synen på dig själv: jag är den Jesus älskar. Vi ska fira nattvard här nu. Nattvarden är ju verkligen en bild på Guds enorma kärlek, hans nåd. Och kan vi möta dig och mig i det nu? Vi ska sjunga tillsammans, eller vad det nu är, det vet jag inte. Men det blir något sång här emellan innan vi går in i nattvarden. Och du som är med och tjänar i den kan göra dig färdig, så ska vi gå och göra oss i ordning här. Jesus, jag bara tackar dig för din kärlek. Tack för din nåd, Jesus. Tack för din helighet och din härlighet. Tack att du gjorde detta för oss, Jesus. Tack att det gäller för hela mänskligheten. Tack att du bryr dig om oss, Jesus. Du ser oss var och en här. Du vet vad vi brottas med. Du vet våra tankar. Du vet hur vi känner oss. Du vet att det är så lätt att vi hamnar i att man ska prestera. Men låt oss bara få känna det här att vi får bara falla rakt ner i ditt nådens hav. Vi bara får känna att vi blir omslutna. Tack att du står där med en öppen famn och vill ta emot oss, Jesus. I Jesu namn.